Vi är inte ens en tiondel in i NHL-säsongen, men vi ska ändå dra allt för tidiga förhastade slutsatser.
Och då är ansvaret hos lyssnarna.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Tradition som jag håller på med nu några år i och med att det är så himla roligt att spekulera. Och när är det som bäst att spekulera? Nå, jo, då man har helt för lite fakta att gå på. Och nu har vi ju fått se 6, 7, 8 matcher per lag, si så där ungefär, av NHL-säsongen så här långt. Alltså hög tid att veta exakt hur det kommer att gå den här säsongen. Anders, jag vet att du sitter på jättemånga sanningar. Vilken är din främsta sanning när det kommer till NHL-säsongstarten just nu?
Den främsta sanningen är väl nog den att det där, och den här blev bestärktes här när jag tittar på matchen mellan Vegas Golden Knights och Carolina Hurricanes, att det där, att Vegas blir nog väldigt svårt att stoppa från att vinna Stanley Cup den här säsongen. Vegas, det är inte Edmonton som går från västra konferensen nu, Edmonton kommer tydligen till med i slutspelet, det är Vegas som det där tar över, och Vegas vinner sin andra Stanley Cup.
Ja, det är ju helt klappat och klart. Jag vill säga att det här var en slutsats som jag drog före en säsongen skulle börja. Så
jag vill
ha lite nu liksom cred för det här ändå. Och det sen tycker jag också att det är ganska häftigt om vi tittar på just Vegas Golden Knights. Så det är det att Jack Eichel kommer att göra 200 poäng den här säsongen om han fortsätter med samma poängtakt som han har gjort hittills. För det är helt vansinnigt hur många poäng han har pangat in de här första matcherna.
Ja, och om man vill dra liksom lite mer slutsatser nu kring Vegas och Jack Eichel, så det där, han är väl det där, det stalls den förra säsongen att han borde ha varit en kandidat, men han är väl det där en riktigt sån här primärkandidat i att det där vinna Hart Trophy så här långt in i säsongen åtminstone.
Ja. Och det liksom är ju det att han har egentligen inte haft en enda dålig match hittills. Så att de dåliga matcherna så är det så här att han noterades bara för en assist mot Seattle. Han gjorde bara ett mål mot Carolina. Men nu är det ju fortfarande också, helt som du säger, när man tittar på den här matchen mot Carolina så såg man ju också det här, att det här sättet som han, när han är som bäst så är han ju en jättedominant center som också stänger ner motståndaren på ett sätt som väldigt få andra toppcentrar än NHL kan göra.
Jo, och det där, det som kom fram tycker jag, om man tänker på hela Vegas igen, den här, för nu har ju Carolina varit jättebra här i början av säsongen och har blivit hypad helt otroligt mycket i Nordamerika. Jag tror att de har liksom lägsta oddsen av alla för att vinna Stanley Cup så här långt in. Men det var det där gamla bekanta när de spelade mot Vegas, att de kom inte in i liksom i mitten. Vegas kom framför Carolinas mål, de körde in dit framför Carolinas mål och i andra änden lyckades de hålla Carolina det där utanför liksom den bästa målpositionen. När jag säger det här att det var det gamla bekanta, så är det kanske lite en sån här lögn om man ser på förra säsongen, för Carolina var ju faktiskt bättre i alla matcher förra säsongen mot Vegas.
Och en annan sak som har kommit fram under säsongstarten, just när vi talar om Vegas Golden Knights, en annan sak som inte heller riktigt kan blunda för, och det är det faktum att de har visat att de inte bryr sig liksom alls om vad någon tycker och tänker om dem, utan de tänker göra det vad de behöver göra för att vinna matcher. Och det visar de ju ytterligare ett bevis på när de signar Carter Hart som målvakt. Och det här är ju liksom då en målvakt, för er som inte vet, en av de fyra NHL-spelarna som var involverade i den här gruppvåldtäkts rättegången där alla samtliga sen friades till slut. Det blev en friande dom för alla involverade, inklusive Carter Hart. Carolina Hurricanes ryktades vara jättenära att skriva på med honom tidigare under säsongen. Fansen tog jättestarkt ställning till det här, och det verkar nu i alla fall som att till följd av hur arga fansen blev på Carolina Hurricanes så valde de att inte gå vidare med Carter Hart som målvakt. Vegas då brydde sig inte alls, de bara signade honom. Det blev liksom, han inte ens svara några spekulationer, men han inte fråga fansen vad de tycker, utan plötsligt hade han bara skrivit på ett kontrakt med dem.
Det är ju mycket, mycket typiskt för det där, för Vegas, så är det, vänta, så är det Kelly McCrimmon han heter, deras general manager. Han brukar vara det där snabb i tagen och det där bryr sig föga om vad andra tycker. Sen det här är ju, jag har själv liksom funderat mycket på det här, men det var på något sätt så upprörande den där grejen när det kom ut, och man tänkte att det här att vilka grymma svin de här unga killarna var, men det där, men jag vet inte, i en rättsstat så där måste man väl ändå på något sätt sen det där leva enligt det, att om de blev, alltså de blev totalt frikända.
De blev frikända.
De blev frikända, och det är väl det där, det är ganska hårt att sen döma sådana som har blivit frikända av det där rätten att ni är liksom skyldiga.
Ja, alltså jag försökte just att ta in mig i det här caset just för att jag märker ju när man läser kommentarer på sociala medier så märker man ju att det fortfarande inte uppenbarligen är så där entydigt. Men jag läste den där domen, de blev 100% frikända. Men det som folk är fortfarande upprörda på är det att man i den här rättegången valde att inte ta i beaktande en gruppchat där de här spelarna snackar ihop sig inför polisförhören till exempel. Och där liksom, det liksom ska ha påverkan. Man tog inte beaktande, det fick inte användas som bevis mot dem att de gjorde det. Men det var liksom andra saker. Vi ska nu inte gå in allt för mycket på den här rättegången. Det är nu ett bevis på att Vegas inte bryr sig om vad någon tycker om dem. Det var min poäng här va.
Jo, det är sant. Men det måste man nu säga att i den här världen som vi nu är när allting diskuteras på det där sociala medier så det där, så vad har man sen för andra riktigt möjligheter att åtminstone försöka på något sätt lita på rättssystemet?
Men på tal om lag som går hela vägen och lag som går till playoff så tänker jag titta på det här ur en motsatt vinkel. Den sanningen som jag har kommit fram till är samma sanning som Sami. Sami är inte riktigt har tagit det som sanning. Han undrar bara om vi är oroliga för Florida. Medan Sebastian säger det rakt ut. Samma sak som jag också kommer att säga. Edmonton och Florida. Ingen dera av fjolåret. Så de två senaste säsongernas finalister ser ut att gå till slutspel just nu. Och vet du vad? Av de två så tror jag faktiskt att Florida helt på riktigt inte går till slutspel. Så dåligt har deras spel varit efter den där glödheta starten. Tre bra matcher, fyra usla matcher. Florida är riktigt illa ute. De kommer inte att gå till slutspel.
Där är jag nog inte färdig ännu att tro att det inte går till slutspel. Och det där, när det gäller Edmonton så det här är ju en tradition. Nu talar om traditioner här tidigare. Så det har blivit en tradition att Edmonton och också Conor McDavid börjar säsongen ganska usselt. Och sen plötsligt där när Thanksgiving börjar närma sig, det vill säga amerikanska Thanksgiving, så sätter det in en sån där växel och vinner 35 matcher i sträck. Så det där. Edmonton kommer väl nog att gå till slutspel och jag är inte färdig ännu att tro att Florida inte gör det.
Jag vet inte, alltså, jag är bara så på något sätt uppgiven för det var också Sami lyfter fram här att Anton Lundell har spelat bra, inte riktigt beredd att hålla med om det, han har inte riktigt fyllt de stövlarna som skulle behöva fyllas för att Florida ska gå till slutspel, men viktigare här är nog ändå det att om vi snackar någon som har varit dålig för Florida så här långt så är det nog killen som vann Conn Smythe Trophy och som fick en massivt kontrakt nu på sommaren, Sam Bennett. Och det är ju han som många har tittat på att ska vara den där ledande centern nu när Alexander Barkov och Matthew Tkachuk är borta. Men det har han inte varit. Det har han inte varit överhuvudtaget.
Han hade väl -9 här. Var det, jag vet inte att var det före den där Buffalo-matchen eller efter det. Men han hade -9 hade han i något skede här. Det där. Men jag vägrar bara att tro. Det är en så lång säsong. Och östra konferensen fortfarande så är jag inte så där fruktansvärt imponerad av det där. Att Florida skulle ta sig till slutspel via wildcard-plats. För tillfället finns det Washington Washington och Philadelphia är lagen som finns på en wildcard-plats. Och Pittsburgh är inne i slutspelet. Så det där, vi får se. Den här slutsatsen är jag inte som sagt ännu beredd att dra.
Men när är du beredd att göra det då? Om vi vänder det på det sättet. Säg nu att det fortfarande är så här om lite över en månad. För det är ju den här gamla sanningen. Om man ligger under sträcket vid Thanksgiving i USA, ska sägas Canadian Thanksgiving var ju en högtid som jag lärde mig om det här året faktiskt, pinsamt nog. Men American Thanksgiving, så det är då som man brukar säga, det laget som är understräcker och kommer att ha ett jättestort jobb framför sig om de vill stiga dit. Är du då beredd att säga, om Florida säger ligger 5 poäng, 10 poäng understräcket vid Thanksgiving, tror du att de kommer att ta sig till slutspel ändå?
Om det ligger det här alternativ B som du sa där, A, 5 poäng, nej då är jag inte ännu beredd att göra det. Och ligger det 10 poäng bakom, så då det där, ja. Då får du med i din båt,
yes.
Din kanot när du talar.
Du får ro i så fall.
Ja, paddla.
Ja. Ett lag till som Sebastian nämner, som vi också kan nämna i det här sammanhanget, så det är att han inte tror att Minnesota går till slutspel heller. Och det här är också på något sätt ett lag som jag inte riktigt är beredd, speciellt när de just nu är ovanför sträcket, ska säga. Så det är en ganska, ska vi säga, pessimistisk slutsats att dra, Sebastian. Men alla med sitt, vi ska nu inte dissa här. Om man vill vara pessimistisk med Minnesota Wild så får man såklart vara det, men och en jättestor anledning till att de är ovanför sträcket just nu så är det att deras powerplay har varit alldeles vansinnigt.
Enda orsak.
Nej, det är just det. Och är det hållbart? Nej, jag vet. Men samtidigt så känns Minnesota Wild. Jag tänker framförallt på den här matchen mot Dallas Stars, där de igen visar sig att det är ett sånt jävligt lag att möta, vet du. Det är ingen som tycker om att möta Minnesota Wild. Och ett sånt lag som ändå har spetskompetens brukar lyckas klösa till sig åtminstone en wildcard-plats. Det tror jag nog.
Och Dallas är ju för övrigt också utanför slutspelet för tillfället, så det där. Men det som du sa med Minnesotas liksom att
men sett i poängsnittet så är Dallas ovanför sträcket.
Just det, ja, no, det är sant. Men du sa här att Minnesota att powerplay inte är hållbart, och det här har ju att göra med Minnesotas det där powerplay i allra högsta grad, men någon som inte heller har visat sig vara speciellt hållbar när det gäller fysiken är Kirill Kaprizov. Han brukar vara ganska många matcher borta per säsong, och det där för att han är skadad, och det där nu har han väl själen eller hjärta, eller jag vet inte om det är rätt ord, men han är den som driver Minnesotas spel. Om han plötsligt är borta igen i 15-20 matcher eller fast 10 matcher, så är det nog ett stort bakslag för Minnesota.
Okej, fine. Jag inser att jag är 1-2 här. Minnesota går inte i slutspel. Jag inser att jag är förlorad. Anders, din nästa förhastade slutsats så här tidigt in i NHL-säsongen.
No, det här är ju en sån här som jag tycker som det där tillbaka till östra konferensen som jag tycker att det är ganska roligt att det där dra. Och det, vi har länge talat om att i Atlantic-divisionen så där kommer, det finns sådana här unga lag, uppstickarlag som det där som i något skede, vi har väntat det några år det ska bli liksom att de ska slå igenom, eller åtminstone har jag väntat det. Förra året gick det en Ottawa till det där till slutspelet. Nu har inte Ottawa varit bra, men däremot två Original Six-lag som har varit helt urbra och leder första och andra platsen för tillfället Atlantic Division. Detroit och Montreal, de har på de samma lag, har de här lagarna på de senaste 10 matcherna förlorat en match, och det är ganska övertygande. Så nu sticker jag här ut en sån här det där slutsats att det blir Detroit och Montreal som gör upp en divisionssegern i den där divisionsfinalen någon gång i, vad blir det, slutet av april.
Vilken chock att traditionalisten Anders Nordensvan tror att Original Six-lagen kommer att vinna bara för att de är högt upp nu. Nej, på sitt sätt håller jag ju med om att det har varit en väldigt glädjande säsongsinledning. Och på tal om andra uppstickare i Atlantic så ska vi ju nämna i det här sammanhanget också att Ottawa kommer att vara utan Brady Tkachuk eventuellt 2 månader. Så de är nog lite körda, om vi säger som så.
Ja, dem som jag hypar här så jättemycket.
Men Detroit och Montreal tror jag absolut att kommer att gå till slutspel. Montreal var med redan förra säsongen. Lärde de sig tillräckligt mot ett lag som jag tycker att visa sig glida omkring på jakten på Ovechkins målrekord i grundserien och var sen ganska dåliga i slutspelet? Jag vet inte. Jag är inte beredd ännu att dra den där slutsatsen på basis av hur det har sett hittills. Jag är fine med att säga att både Detroit och Montreal kommer att sluta i topp 3. I och med att så många andra lag i Atlantic har visat sig vara så dåliga.
Florida båda är topp 3. Båda är topp 3.
Båda kan vara i topp 3 tillsammans med Toronto. Alltså så som det ser ut just nu. Jag skulle ärligt talat inte vara jätteöverraskad. Får jag förklara varför?
Jag tror inte. Jag har just tippat det vi gör på divisionsfinal. Så jag är ju inte heller överraskad. Men ge din förklaring.
Helt enkelt för att där inte finns utmanare. Florida, som vi redan var inne på, kommer inte att vara i topp 3. De kommer inte att vara i slutspel, sa jag ju. Tampa Bay Lightning löper också risk att missa slutspel. Men där
är
tror jag...
sist?
Ja, men de fixar det nu. Jag har mer tillit i att Tampa Bay Lightning, som fortfarande har alldeles grymma spelare i sitt lag, att fixa det än ett Florida där spelare borde ta steg framåt för att rädda det. Det är liksom det ena är mer sannolikt än det andra. Och det enda andra laget som jag liksom ser att kan utmana dem, så det är Toronto Maple Leafs, och de är redan där. Så där är topp 3 helt enkelt. Toronto Maple Leafs vinner Atlantic, tror jag, men Detroit och Montreal kommer också att vara i topp 3.
Jesus, annars så Toronto så långsamt ut mot Montreal här, fast det där var det så att de vann den matchen då, men de såg långsamt ut, men Detroit förlorade ju. Apropå traditionalister, så det är ju faktiskt så att det där, i Atlantic så är det Detroit, Montreal och Toronto för tillfället som är de 3 första, så ja. Det där hälften av Original Six-lagen. Alltså det som jag tycker att det är lite så här, eller inte så lite heller, som tycker att det är jätteintressant och roligt med de här lagen. Nu har ju liksom Stanley Cup-titlarna gått under 2020-talet. De har gått speciellt de 3 senaste åren då. Så har det ju varit sådana här stora, starka lag som liksom helt enkelt på ett sätt har varit elaka och kört till slut liksom på något sätt över sina motståndare. Ta bort alla de här verktygarna motståndare genom att vara fysiskt väldigt tuffa och liksom stora och stora starka försvar. Nu är ju både Detroit och Montreal i en sån här laget. Om de skulle gå långt så skulle det igen vara någonting som håller på att förändras i den här ligan. För det är ju båda sån här lag som är, de är inte speciellt fysiska, alla NHL-lagen är till någon viss grad fysiska, men de är snabba. Pucken gör liksom arbete. Det är en sån här liksom hockey som är ganska annorlunda som de spelar än vad vi nu har sett att vara framgångsrikt de senaste åren.
Ja, och alltså om du tänker på det ur det perspektivet, det är nu tre gånger så har du det. Vegas, Florida, Florida. Och före det så var det också tre gånger som ett mer puckskickligt lag.
Men Tampa var ju nog stort och elakt.
Nej, de var ju liksom en blandning. De var ju ett sådär grymt hybridlag som var bra på båda. Men nu var de, jag ska ändå säga att de liksom var mer ett skickligt lag som tog vara på att spela med puck just än att vara det där laget som bara kör över sina motståndare. Om man nu ska definiera det. Så det var min poäng var här, var ändå det att det var liksom en sådär treårscykel med tuffa lag, en treårscykel med mer finlirande lag. Så jag menar bara att jag köper din teori.
Och så skulle det skulle vara roligt när det är båda. Man kan väl definiera både Detroit och Montreal. Så att Montreal tror jag är yngsta medelåldern av alla lagen i NHL för tillfället. Nu kan det hända att jag är fel, men jag har den här minnesbilden. Och det där, jag kan inte kolla upp det nu just. Men det kommer ju alltid emellan sådana här nya nationer. Om vi går nu tillbaka till tiden så Pittsburgh var ett ungt lag då när de vann 2009. Då var det en sån här, då hade Detroit varit och New Jersey hade varit sådana här som hade dominerat. Så kom Pittsburgh med deras liksom nya unga version. Chicago var ett ungt lag när de vann då första gången 2013 ännu. Att det där, är det igen, liksom på det sättet en sån här generation också att det är liksom, det är inte den där erfarenheten som det där dominerar utan det är liksom ett ungt och piggt lag. Vi är väldigt långt ifrån det men det är liksom roligt att se att det är någonting på gång.
Du hade fel. Montreal Canadiens är näst yngsta laget. Buffalo Sabres är det enda laget som är yngre just nu. Men sen har vi ju den andra änden, det här laget som du också lyfter fram att komma att gå till final som är liksom helt i raka motsättande. Detroit Red Wings näst äldsta av alla lag i ligan.
Varför har jag den här? Men det finns sån här, då har de liksom motviktig för de har ju också en hel rad med sån här unga spelare.
Ja, de har ju, men alltså jag menar alltså den här skillnaden, alltså om du tittar på skillnaden mellan Montreal och Detroit är den ganska stor. Montreals medelålder är 26,47 och Detroits 29,19 enligt Elite Prospects.
Det är stor skillnad.
Så det är en ganska stor skillnad. Men
Patrick Kane, han är inne på det där femte årtionde redan.
Ja, men sen är här liksom, om du tittar att här är ändå, det är 12 lag som är under 28 år. Alla andra är över 28. Så nu är liksom medelåldern ändå rätt hög i ligan numera.
Ja.
Min nästa förhastade slutsats handlar om finländarnas poängliga. Och jag tänker att säga att, hör och häpna, det är inte Mikko Rantanen som vinner den, utan det är Arturi Lehkonen som drar otrolig nytta av att få spela tillsammans med Nathan MacKinnon så mycket som han gör.
Det har han ju spelat ganska mycket med Nathan MacKinnon tidigare också. Han var ju förra säsongen på väg mot, han skulle ha gjort jättebra poäng, men han tappade ju också. Det var många, var det uppåt? Alltså var det 15 matcher som han det där tappade förra säsongen. Men han var ju väldigt het där också. Och det där Arturi Lehkonen som för övrigt blev här berömd av sin före detta lagkompis. Eller han fick berömma av sin före detta lagkompis Erik Johnson. Som ju har lagt av nu som det där i en sån här live-intervju sa att Arturi Lehkonen är den spelaren som alla vill ha i sitt lag. Att han är bara liksom, att han är bara så otroligt bra som spelare också som person. Och det där, så vill han understryka det att det är ju verkligen inte något små sån här segermål som Arturi Lehkonen har gjort när han bland annat då har avgjort två stycken sån här semifinalserier Stanley Cup på en finalserie. Det där att Arturi Lehkonen, det skulle vara jättekul om Arturi Lehkonen skulle den här säsongen göra en det där, vet du, en säsong var han skulle, ja. Alltså, okay, du säger att han vinner, så du menar att han gör över en poäng per match?
Nej, det har jag gjort hittills. Alltså, just nu är ju Mikko Rantanen etta. Dels har han gjort fler mål. De har båda 7 poäng, men Mikko Rantanen har gjort 3 mål mot Arturi Lehkonens 2. Plus att Mikko Rantanen bara har spelat 5 matcher och Arturi Lehkonen har spelat 6. Så Mikko Rantanen är före nu. Men jag säger bara att Colorado ser jättebra ut. Dallas har sina problem, ska sägas. Det finns vissa saker i systemet som hostar grus i maskineriet. Så jag bara lyfter fram möjligheten att Arturi Lehkonen skulle kunna vara en sån här som gör en rövare och vinna poängligan.
Det skulle vara liksom verkligen ett, no, han har ju vunnit var det poängligan eller målligan som han vann i slutspel, eller var det båda två i, när han var i SHL det där för Frölunda då. Så han är, och han var ju i Finland var han under tiden, han kom ju fram som en sån här liksom, det var ju hans, han var ju en det där poängmaskin i tiden, att han var ju en mycket bra offensivspelare, han lite ändrat på sin roll, men nu är han där igen. Vissa, ganska bra går det också i poängligan för Sebastian Aho som är ju på väg mot 100 poäng med den här takten.
Ja, men inte räcker det till. Inte mot Arturo Lehkonen, ser du. Det är det min slutsats här. Arturo Lehkonen, otroligt bra, kommer att vinna poängligan. Och på talan så här finländska förhastade slutsatser har vi såklart fått in sådana också av er kära lyssnare. För det första Tumpis tycker jag att det är ganska roligt. Nikolas Matinpalo tycker han att kommer att bli årets sensation och han slutar säsongen med 10 plus 15 och att han blir All-Stars inröstad av fansen. Här vill jag bara lyfta fram dessvärre inget All-Stars i år på grund av OS, men jag gillar hur du tänker. 10 plus 15 av Nikolas Matinpalo, jag skulle 100% vara beredd att kalla honom den finländska sensationen för säsongen och han skulle stå för det, ja.
No, verkligen, speciellt som han väl för tillfället är utanför truppen i Ottawa, spelande truppen i Ottawa.
Ja, alltså han har ju inte spelat sedan 11 oktober, så 0 plus 0 så här långt på de matcherna, två matcherna han har fått spela den här säsongen, så det börjar bli lite bråttom. Men vem vet, alltså om de igen, han får en sån här konstig spurtväxel när Brady Tkachuk sen kommer tillbaks någon gång i slutet av december när de får sin julklapp. Så vem vet, kanske Nikolas Matinpalo också hittar den här julmagin och börjar panga in poäng sen på löpande band den här våren.
10 plus 15, det är nog det där. Det skulle vara häftigt. Det här måste återkomma till.
Edvard skriver i sin tur så här: Patrick Laine hamnar i bråk med Martin St. Louis som slutar med att han blir placerad på waivers och plockas upp av San Jose Sharks. Och det skulle nog vara drastiskt. Speciellt med tanke på att jag tycker att det lät på Martin St. Louis. Alltså efter att vi gjorde det här snacket förra veckan där vi ju diskuterade kritiken mot Patrick Laine, så kom det ju fram att Patrick Laine är uppskattad av Martin St. Louis, om det inte bara var floskler. Det är förstås fullt möjligt att det var det sen såklart, den här skadan i nedre kroppen. Men något drastiskt ska hända för att det här ska bli verklighet, om vi säger som så. För en spelare av Patrick Laines kaliber tror jag inte att man inte riktigt så där bara sätter på waiverslistan. Men inte det är omöjligt, inte så vi med Ryan Johansson i Philadelphia.
Det är inte omöjligt, och det är liksom, ska vi säga att när det börjar gå neråt så kan det gå väldigt snabbt neråt. Och speciellt i En sak som man inte ska underskatta i Montreal är att, det där, att när det är så ishockeygalna där, så det där, när man får fansen och också lokala medierna mot sig, så blir det hemskt svårt. Och nu just verkar det som det här håller på att hända liksom mot Patrick Laine, att de här lokala analytiker och experter, så de verkligen sågar honom. Så det där, och det spelar nog in mer och mer i NHL den här liksom, i den världen som vi lever i för tillfället.
Men alltså, nu vill jag lyfta fram, för Patrick Laine sa ju i en Yle-intervju på sommaren att han kan inte franska, så han läser inte den här lokala kritiken överhuvudtaget. Jag tycker att det är ganska sunnigt.
Men det där cheferna i Montreal kan det där, eller får det översatt för sig.
Det är sant. Jonna undrar i sin tur vad allt det här kring Emil Pieniniemi betyder. Kan han ännu en dag spela i NHL? Och för er som har missat Emil Pieniniemi, som var med i JVM-laget senast då det begav sig, alltså en väldigt ung finländsk ishockeyback, signad av Pittsburgh Penguins, var med på deras olika träningsläger på sommaren. Pittsburgh Penguins kom sen tydligen fram till att han inte ens räcker till för att spela i AHL för tillfället, så de ville skicka honom till det som kallas Farmens farmliga, ECHL. Då gjorde Emil Pieniniemi så att han flög hem till Finland och ingen har hört någonting av honom sen dess. Så jag tippar efter att den här nyheten kom fram. Det kom alltså fram igår när vi vandrade in det här avsnittet på tisdagen, så blev det här en nyhet i Finland på måndagen. Så jag tippar att det är ganska så många finländska ishockeyjournalister som sitter och försöker få tag på Emil Pieniniemi just nu för att höra hans version av det sedda. Men ja, det här är nog en soppa.
Nu har ju hans agent Antero Niittymäki åtminstone till Ilta-Sanomat ett sånt uttalande att de jobbar för att det där att Pieniniemi skulle få spela i FM-ligan, då är det väl Kärpät som han skulle spela i, men det där tills vidare åtminstone så är Pittsburgh den åsikten att de inte går med på det. Men det här, vi har ju sett det här tidigare, till exempel var den här svenska spelaren Elias Andersson som vägrade att spela i Farmen och kom flytta till Sverige tillbaka. Nu finns han ju i Schweiz för tillfället. Men nu skulle jag nästan tippa att Emil Pieniemi i något skede kommer att börja bara spela i ligan den här hösten. Men sen att kan han också komma tillbaka till NHL så det där. Det är ju en så underlig värld där att man det där. Allt glöms plötsligt över en natt fast man säger vad som helst. Men det där nu är det här ju. Inte det här är någonting som bådar gott för att han ska bli en NHL-spelare, om vi säger på det viset.
Nej, alltså om vi nu en gång är inne på förhastade slutsatser, som inför förhastade slutsatser, att nej, Emil Pieniniemi kommer inte att spela en match i NHL. Det här är nog någonting som man bränner broarna med riktigt rejält om man gör det. Och för att om vi nu ska vara helt ärliga, det här är inte ens en förhastad slutsats. För att de i NHL ska glömma hur han betedde sig nu, så då måste han för det första ha en alldeles otroligt bra säsong sen när han väl får spela i ligan igen. Och då snackar vi om att om vi nu blickar tillbaka på sådana underdog-backar som har tagit sig till NHL. Atro Leppänen gjorde målrekord i ligan och blev inte ens garanterad en plats i NHL. Så vi snackar en alldeles otrolig säsong som Emil Pieniniemi måste göra för att han ens ska vara aktuell. Och jag tror ärligt talat, inte ens utan att överdriva alls, att det vad han presterar måste vara i klass med Atro Leppänen, om inte till och med vara bättre än Atro Leppänen, för att NHL-klubbarna ska vara intresserade av honom efter det här.
Och han hade ju förra säsongen, han spelade ju i Ontario Hockey League förra säsongen. Och där hade han alltså, i 60 matcher gjorde han 10 plus 50. Alltså 60 poäng på 60 matcher.
Men kan de här kanadensiska juniorligorna går inte att jämföra, för de där bästa spelarna där snittar ju närmare 2 poäng per match.
Jo, men backar.
Också backarna.
Att jag tycker att jag är lite förvånad över att jag har lite annan åsikt av än du på det här. För jag tycker att det här är igen det att de här kanadensiska juniorligorna gäller för vissa spelare, för vissa spelare gäller det inte. Och därför tillfället så tycker jag att det ser ut så här när man ser på det från Finland. Så att när det gäller speciellt finländska backar så är det absolut ingenting som gäller. Finländska backar under 25 år kommer inte in till NHL. Undrar om de säljer den biljetter och de försöker komma in och titta på matcherna.
Ja, men samtidigt måste du också komma att de finländska backarna är för det mesta antingen för små och inte tillräckligt exceptionella på skrinskor eller för stora och klumpiga. Och han är ju, Emil Pieniemi är ju 1,88, men inte det någon stor, alltså inte det någon jättelängd för att vara en NHL-back inte.
Nej, jag håller med dig, alltså det är någonting som är helt åt helvete med det där med finländska backar. Men det måste vara liksom, grunden är säkert att det liksom, de lär sig inte att spela rätt typs ishockey för att komma till NHL eller kunna slå igenom i AHL på det sättet att de sen kan liksom utvecklas. Men det där, men någon liten del skulle jag säga att också finns det här att det finns liksom att det är en sån här kryss för tillfället att uppleva över finländska backar speciellt. Att hej, att det där, han kommer från Finland. Men så frågar man ju att varför tar de dem? Varför reserverar de dem? Eller inte kan ge chanser åt dem?
Ja, så tror jag också. Alltså för det här är ju antagligen en väldigt mångfacetterad fråga där många olika parter har många olika åsikter om det här. Vi har då dels Pittsburgh Penguins, vi har då dels den här AHL-klubben, vi har då dels Pieniniemi själv, vi har dels hans agent. Det är också viktigt att minnas Antero Niittymäkis roll i det här. Jag är nu beredd att säga att allt är hans fel, men då tycker jag att det är liksom agenten som ska ha det på det klara vad som gäller för spelaren när den far på de här träningslägren och vad som eventuellt kan komma av det. Att om det nu inte ens fanns på kartan att han skulle spela i ligan så är det, vill jag ju nog säga att då är det nog agenten som inte riktigt har kött sitt jobb kanske. Men det kan också vara att Pittsburgh Penguins har varit otydliga organisationen hur de har kommunicerat till honom, vad de tror att det bäst för honom. För nu köper jag samtidigt den här logiken att om du tittar på ishockeyn i FM-ligan så inte utvecklar den ju spelare inte. Den utvecklar inte backar som klarar sig i NHL. Punkt slut. Så är det ju bara. Så nu förstår jag ju att Pittsburgh Penguins tänker att okej, men då har vi en Emil Pieniniemi som är 1,88, bra defensivt men behöver lära sig nordamerikansk ishockey. Han platsar inte i AHL. Då är det enda alternativet i SHL. Vi vill inte att han spelar i Kärpät. Vi vill inte att han spelar i den där ishockeyligan där han inte kommer att bli en bättre spelare. Jag förstår den logiken. Men då måste de ju också vara tydliga med det från första början att det är det som gäller för honom.
Jag är liksom lite överraskad att jag säger nu det här för att jag är egentligen av samma åsikt som du. Men jag skulle vilja påstå att det där att under de här 2 senaste säsongerna så det där är det fler, många det där klubbar i FM-ligan där de åtminstone försöker få deras backar att spela mycket mer aktivt än det var, en läge var till exempel för 4-5 år sedan. Men, det där, men sen var resultaten är så det där är jag inte tillräckligt proffsig för att det där bedöma.
No, det, jag tycker att det är bara att titta på till exempel Aron Kiviharju, inte han är ju på väg till NHL. Inte.
No, det var just det där vad jag skulle säga. Det här är också, kan man tänka med de här jättestora orden som han liksom att han sa då till Minnesota när de det där drafta honom att det här kommer det inte att det där att ångra sig att han kommer att visa vad han går för. Och han har ju fått jättemycket det där uppmärksamhet egentligen i de här juniorturneringarna i och med att han talar en liksom helt otroligt fin engelska så de tycker om och är det där väl artikulerad annars också. Men att jag undrar just också, för det var faktiskt min tanke att kommer han någonsin att spela i NHL?
Ja. Och jag är tveksam just nu. Med tanke på att han har så stampa på stället i HIFK. Och då är det, jag vet ärligt talat inte att det är problemet då det att han har det taket som han har som spelare eller att Helsingfors IFK är en sån organisation som den är. Vi ska inte gå in på hur den organisationen Helsingfors IFK just nu. Eller att spela i ishockeyligan som det. Det kan vara en av många orsaker. Men just saying att inte ens Atro Leppänen som var den i särklass bästa backen i FM-ligan förra säsongen kunde knipa en plats i en ganska svag backtrupp i NHL.
Och han hade där i AHL så har han det där hittills det där stått för 0+0 i 3 matcher och har -3 så det där, ja.
En sista förhastade slutsats nu innan vi sätter punkt för det här avsnittet. En ganska deppig förhastad slutsats som kom efter nyheten att Kasperi Kapanen skadade sig. Finland kommer inte att ha en enda NHL-spelare i OS-laget. Alla kommer att vara skadade tills dess.
Så det här att FM-ligan det där är dålig så det där, nu får de karpa upp sig redan. Eller är det svenska ligan vi ser till?
Det är NLA-landslaget vi kommer att se.
Ja, första kedjan Jesse Puljujärvi, Markus Granlund och Sakari Manninen.
Men vet ni vad, mer snack om Lejonen blir det nästa vecka för då blir det full fokus på vad vi har lärt oss om Lejonens utgångsläge och Antti Pennanens situation av spelarna som han kan välja in till laget så här långt i NHL-säsongen. Så kanske lite mer förhastade slutsatser om vi säger som så, men inte det är mycket tid kvar som han har på sig att välja sina spelare heller.
Nej, det går undan. Det är inte många månader kvar så gäller det.
Så om du har en Lejon-specifik fråga så kom ihåg att kika in på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi och en liten, ska vi säga, sån här teaser också. Vi kommer att ha en specialgäst med oss nästa vecka också för första gången, så det blir roligt. Då hörs vi igen!
Tack och hej och ha det bra!